Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni. Från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen, som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop, och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset.
Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Craft.
Ja, det är vi. Och vi har ju flera gånger testat både skor och kläder från Craft de senaste åren.
Och våra lyssnare vet ju såklart numera att Craft gör grymma löparskor.
Det gör de verkligen. Och nu i april så har vi haft förmånen att få testa deras löparsko Nordlight Ultra. Först och främst, Lovisa, hur snygg är inte denna sko?
Vi snackar godis. Det här är ögongodis. Alltså, skulle nog säga att de till och med funkar på röda mattan. Jag har föreläst i mina idag. Craft är grymma på design och färg. Men nu, det är ju ändå så att det handlar ju mer egentligen om funktion än snygghet. Men vi måste ju ändå liksom trycka på snyggheten.
Ja, alltså det är ju faktiskt inte oviktigt. Du vet, jag är ju väldigt mycket för att det måste vara snyggt när man tränar. Så är det. Men jag har testat skon och jag skulle säga att det här är en okomplicerad sko, tycker jag. Det är en premiumsko för alla oss som gillar att springa. Och jag tycker den funkar bra på asfalt, den funkar bra på grus och på skogsstigar. Det är härlig, bra fjädring i skon.
Snabb, lätt löpning, grym stötdämpning. Det är nog liksom min sammanfattning vad den här skon handlar om. Jag upplever den som väldigt stabil, trots att den är jättelätt. Alltså den, det känns som att den inte väger någonting. Vad skulle du säga att du gillar mest med skon?
Ja, men jag gillar nog ändå att det är så bra stötdämpning, för jag springer ju mycket på asfalt och jag har ju problem med mina fötter och ben och så jag behöver verkligen den där stötdämpningen. Och den var också väldigt skön från dag ett. Jag fick inga skavsår eller någonting, och det gillar man ju.
Ja, man vill ju kunna ta på sig skon och bara köra.
Exakt.
Jag gillar också den här responsen från sulan. Jag gillar ovandelen. Det är som ett tunt mesh-material. Det är väldigt mjukt och det är smidigt. Och det som jag uppskattar att det också är ventilerande. Tunn plös, så det är ingenting som håller på och trycker ihop sig.
Exakt, och så kan vi säga igen att de är också grymt snygga. Som en liten, liten karamell, och det är viktigt. Ett tips från oss är att ni kanske går upp en halv storlek eller en storlek från era vanliga löparskor, för att de är lite mindre i storlekarna. Jag har till exempel 40 och jag har normalt sett 39.
Och jag har gått upp pyttelite grann. Och med koden Lovisa25 eller Jessica25 så får du nu hela 25% på hela sortimentet på craftsportswear.com.
Och det är ingen dålig rabatt, och passa nu på att matcha några snygga kläder med de här snygga skorna. Koden gäller på ordinarie priser inom EU och gäller fram till den 5 maj.
Vi säger stort tack till Craft. Nu ska i alla fall jag ut och springa.
Härligt, nu kör vi. Tack Craft. Det är fredag. Välkomna till ett nytt avsnitt av Träningspodden. Jag heter Jessica Almenäs, glad motionär som provar på det mesta när det gäller fysisk aktivitet. Och på andra sidan har vi Lovisa Lofsan Sandström, vår alldeles egna PT i etern. God morgon Lovisa, så här dagen efter valet, för vi spelar ju faktiskt in på måndagen den här veckan eftersom jag ska åka över till staterna. Hur känns det så här efter valet? Känner du dig glad eller besviken, eller vad är känslan?
Jag var uppe och morgontränade i morse, jag hade klockan på 6 och jag måste erkänna att min sån här stora ambition att komma i säng före 22, den bröts. Jag tror att jag somnade 12:15 i natt, för att jag kunde inte sova. Jag gick och la mig, sen gick jag upp vid 11:30 och kände så här, nej, nu måste jag titta vidare på tv. Jag kollade på, följde SVT:s valvaka. Men jag kände så här 12:30, nu händer inget mer. Nu spelar ingen roll. Det var precis när partiledarna skulle komma till studion. Jag kände så här, nej, nu kommer alla säga att de har vunnit, men ingen har egentligen vunnit. I'm out of here.
Ja. Jag satt också uppe tills jag förstod att det här kommer att bli dött lopp, vilket det i princip blev. Det var ju väldigt spännande måste man säga. Och nu så har ju redan onsdagen varit när ni lyssnar på det här, så då vet vi ju hur utlandsrösterna påverkade valet. Men det man kan konstatera redan nu är att det kommer ju att bli otroligt svårt för någon sida att regera, känns det som.
Ja, men jag måste erkänna Jessica, och jag vet att det inte alla håller med mig, men jag tycker att det ska bli ganska skönt att slippa höra på massa människor som inte kan eller är intresserade av politik snacka massa politik. Alltså jag tycker det ska bli skönt att vi låter politiken vara hos de som kan. De som har statistik, de som har underlag, de som faktiskt har intresset och engagemanget att läsa på. Jag tycker det blir skönt att vi kan prata om vanliga grejer igen. Jag är ganska trött på det här att det hela tiden går i kollision, i konflikt. Alltså nej, jag vill tillbaka till en ny höst 2018 med lite så här lagom artiga konversationer igen. Snälla.
Ja, men finns de ens i det offentliga samtalet idag? Jag har också faktiskt tänkt på det ganska mycket här under valrörelsen, att båda sidorna, då räknar jag vänster och höger egentligen, är så himla aggressiva. Oavsett vad man säger och tycker så får man såna fruktansvärda påhopp och nästan som att man ska vara dum i huvudet. Och det tycker jag faktiskt är väldigt märkligt. Någonstans måste man ju ändå respektera att vi har ju fria val och man röstar på vad man vill i det här landet. Och man får någonstans, man behöver inte hålla med alla andra, men man måste ju ändå respektera att andra har en annan åsikt. Man kan ju liksom inte utgå från att alla ska tycka precis som en själv gör någonstans. Jag vet inte, jag tycker bara att samtalsklimatet har varit väldigt obehagligt faktiskt. Aggressivt.
Och det var ju flera stycken som blev intervjuade i valvakan igår som vittnade om, som tycker att många sakfrågor har fått stå undan för kanske mer personpåhopp eller helt enkelt rena felaktigheter, att man tar rykten eller påståenden som det faktiskt inte finns någon grund eller källa till. Men jag känner mer så här, kan vi inte bara prata om magmuskler, om svett och endorfiner, springa intervaller i backe, bygga synliga biceps? Kan inte det vara samtalsklimatet i Sverige?
Ja, men det kanske snart blir det. Nu tror jag att det kommer att bli, nu kommer i och för sig det här att pågå väldigt länge innan vi kommer fram till i Sverige vad vi ska ha för regeringsalternativ. Så att, ja, det här är ju inte över än på länge. Men jag tror att nu är det väl snart tillbaka till någon slags normalisering av normala samtalsämnen, att man inte pratar politik precis hela tiden. Men jag kommer nog känna lite, ja, men lite så här baksmälla, att det är lite tråkigt att det är över. Man har ändå haft någonting att engagera sig i. Det har ju varit debatter varenda dag på TV. Så man har liksom, ja, men det var lite som när det var fotbolls-VM. Varje dag var det fotbollsmatcher på TV. Det var så härligt, och när det var slut så var det bara så tomt. Känns så här, vad ska jag göra nu med mitt liv och min tid? Det är inga fotbollsmatcher att titta på. Man hade liksom inget att haka upp livet på.
Svenskarna behöver vinter-OS, sommar-OS, fotbolls-VM, hockey-VM och val var fjärde år, så att vi har någonting att prata om.
Ja, men jag tror det. Och OS. OS var ju i vintras också. När det var över, nu jobbar jag med det så det var ju lite speciellt, men när det var över så kändes det också så otroligt tomt. Som så här, vad ska svenska folket engagera sig i nu? Men ja, vet du vad som är bra?
Jag har tips. Man kan engagera sig i träning. Man kan lägga flera timmar i veckan på sin egen hälsa.
Ja, men jag tänkte precis säga det. Det som är bra, det är ju nu att man då kanske hinner med sina egna hobbys. Och jag har faktiskt upptäckt på sistone värdet i att ha en hobby. För jag har plockat upp många av mina gamla hobbys nu. Och då pratar jag inte om träning i stort, eftersom jag har ju tränat hela tiden och sådär. Men mina gamla hobbys som basketen till exempel. Just nu tränar vi 2 gånger i veckan. Det är svinjobbigt. Jag är helt förstörd efter varje träning. Men det är ju min gamla hobby. Vi ska börja spela matcher i oktober. Skitkul. Och så plockade jag upp, förra veckan plockade jag också upp ridningen.
Och den beryktade träningsverken man får när man börjar rida efter flera år utanför sadeln, Jessica. Kan du konfirmera eller dementera?
Nej, men konfirmera absolut. Jag har fortfarande träningsverk. Jag red alltså förra onsdagen, kanske 45 minuter eller någonting. Jag har sån träningsverk. Jag hade så ont på insida lår att jag kunde liksom inte, du vet när man ska sitta och stretcha insida lår, när man sitter nästan som en skräddare med fötterna mot varandra som en groda, så ska man trycka ner benen mot golvet. Du vet vilka jag menar. En väldigt vanlig stretch.
Ljumskar och insida lår. Och, ja, men jag nästan som en skräddare. Jag skulle kanske kalla fjärilen, kanske den heter.
Ja, men en fjäril kan det ju se ut som. Då fattar alla vad vi menar. När jag skulle göra den på basketträningen på torsdag, alltså jag kom inte ner. Knäna var uppe vid mitt ansikte. Jag bara, men jag måste trycka ner. Det gick inte. Jag var så stel och hade sån träningsverk på insida lår. Helt sinnessjukt. Och det är så jobbigt att rida. Folk tror ju så här, men man åker ju bara runt på en häst. Det är väl inte så jobbigt. Jag var så andfådd, Louisa. Alltså jag var så andfådd så att jag inte fick luft. Till slut fick jag säga till min ridare så här, nej men jag klarar inte mer idag. Vi får rida mer nästa gång. Det går inte. Det var så jäkla jobbigt.
Men hur har du fått tag på en häst?
Nej men jag ska ju vara med på det här stjärnornas hoppning i Globen. Och då så har ju de då hästar som man kan rida på, för de flesta, eller i princip alla som är med, har ju ingen egen häst. Så därför får man ju låna hästar. Och jag har ju varit med på det här förut. Jag var med första gången stjärnornas hoppning avgjordes. Det var 2007, så det var jättelänge sedan.
Originalet.
Ja, precis. Jag var först. Och jag vann också första tävlingen. Det är ändå gött. Nej, men då har jag bra kontakter med...
Det är som Anna Anka och du. Man tycker att man är originalet.
Ja, eller hur? Man kan alltid hävda att jag var faktiskt först. Så att... Nej, men då känner jag... Det är samma människor som arrangerar den här tävlingen Stjärnornas hoppning. Så att jag känner dem rätt väl. Så jag ringde och frågade, kan jag få komma och prova rida? Jag måste bara känna om jag klarar av det. För annars så vågar inte jag vara med. Det är ändå lite obehagligt att hoppa. Det är ju liksom inte självklart att det ska funka. Men det var så kul. Min ridlärare, hon är så jäkla rolig. Hon bara, det är ingen idé att du bara rider runt idag. Det är lika bra att vi testar att hoppa med en gång. Jag bara, men jag har inte ridit på 7 år. Ja, men. Så jag hoppar upp på hästen, skrittar lite, travar något varv och sen bara, nu kan du trava de här bommarna. Okej. Okay. Och sen bara, så kan du hoppa det där hindret där borta. Ja. Yeah. Så det slutade med att jag efter att inte ha ridit på 7 år avslutade lektionen med att hoppa en bana, vilket var helt sinnessjukt. Men det gick bättre än jag hade väntat mig, så att då bestämde jag så här, nej men jag ska faktiskt vara med. Och det är så kul att ha plockat upp sina hobbys. En annan hobby som jag ska plocka upp idag faktiskt, det är golfen. Och det ska också bli skitkul, för jag har inte spelat golf på ungefär lika länge. Ja, men en 5-6 år i alla fall. Och jag spelade ju jättemycket när jag bodde i Norge. Så att jag känner mest att min träning just nu... Jag följer mitt träningsprogram från Stora löparboken för kvinnor, vårt maratonprogram. Jag har gjort mina 3 pass den här veckan. Jag är ganska disciplinerad på det, som du vet. Men det känns ändå inte riktigt som mitt fokus just nu. Mitt fokus med träningen just nu är att det ska vara roligt. Det är mina hobbys liksom, som jag håller på med.
Men är du lite high on life, Jessica?
Nej, high on life skulle jag inte säga. Men du vet ju att jag var extremt nere i källaren för bara några veckor sedan. Och nu känner jag ändå någon slags inspiration. Så att jag försöker liksom göra något väldigt positivt av den här strimman av inspiration och motivation som jag faktiskt känner. Så att, ja, det är en bit kvar till high on life. Men jag kan verkligen rekommendera alla att... fundera på, har jag någon gammal hobby som jag är sugen på att ta upp, gör det, för att det är så jäkla roligt. Ofta så tänker man ju så här, nej men jag vågar inte, eller jag är för gammal, eller jag är för otränad, eller jag har inte tid. Men tänk inte det, testa bara. Det går förmodligen bättre än vad du har tänkt dig, och det är också jäkligt roligt. Känner inte du, är det någon sån här hobby som du längtar efter att ta upp?
Ja, men alltså jag gick ju in i styrelsearbete när jag kände så här att jag ville lägga mitt engagemang på någonting som kanske inte bara var sånt som är vardag. Om man tänker sig att löpning är vardag eller gymmet är vardag, precis som ja. Du har din då kände jag så här, att jag ville engagera mig mer ideellt. Så när jag gick in i styrelsen för Svenska Kanotförbundet, då kände det känns som en hobby. Det känns som att jag har ett engagemang, jag vill göra någonting annorlunda, någonting som inte är vardag eller måste. Lite grann det här med att någonting är frivilligt. Det är ganska härligt att kunna göra sådana saker. Men jag hade ju aldrig kunnat gjort det när jag hade en 1-åring hemma. Så att jag imponeras av att du på något sätt kanaliserar energi för att ta tag i hobbys samtidigt som du har småbarn. För mig funkar ju det för att jag har äldre barn. Så att jag måste känna, alltså jag känner att jag måste ge dig lite cred för det, Jessica. Det tror jag är jätteovanligt när man har en 1-åring hemma.
Ja, men det kanske är det, men jag känner ändå att det känns viktigt för mig. Jag behöver få lite påfyllning av något positivt. Då menar jag inte att det är negativt att ta hand om en 1-åring, men det tar ju väldigt mycket energi. Det är klart att det ger en del energi också, men dagarna man har varit med Sam, nu har ju han extremt mycket energi, han är ju extremt aktiv och sover ingenting. Men när man har varit med honom, du vet på en helgdag till exempel när han inte är på dagis, då är man ju sliten. Alltså jag är så trött, jag orkar knappt vara uppe till efter 10 som du. Så att jag går liksom och tantlägger mig på kvällarna nu för tiden. Och ändå när man vaknar på morgonen så är jag så här, jag är så trött. Han suger ju mycket energi ur en. Fast han också ger mycket, för han är jättegullig och mysig och så. Men då jag känner att jag behöver påfyll från något annat håll. Så jag tror att det är rätt viktigt för mig att komma igång med lite hobbys. Sen vet ju inte jag om det kommer att funka att hålla på med allt det här. Alltså Patrik är ju inte jättenöjd med att jag är borta 2 kvällar i veckan och kör basketträning. Det är ju när han kommer hem från träningen, då är jag så här, nu drar jag iväg på träning. Så tränar jag till 10 och är hemma så här 10:45. Det är kanske inte, vi ses ju inte jättemycket då, om man säger så. Men ja, vi får se. Vi får se hur länge det funkar. Men just nu känns det som en välbehövlig dos av positivism.
Och jag tänker så här, det ändå är rätt insiktsfullt av dig att så här, bestämma dig för, jag vill ha en förändring. Vad ska jag göra för att nå en förändring? Och sen faktiskt göra ett jobb för det. För jag tror att jättemånga som känner igen sig i dina situationer när du upplever låg livsenergi eller när du känner dig sliten och så, att man kanske känner sig också lite handfallen, att man inte pallar ta tag i saker. Man kan identifiera och se problemet, men man mäktar inte med att göra en förändring. Och jag tycker faktiskt att det är ett jättestort steg att både se och att kunna göra.
Det händer ju inget annars. Det är ingen annan som kommer att göra förändringen åt den på något sätt. Men det är ju lätt för mig att sitta och säga det nu. Som när jag var utmattad till exempel, då orkade jag ju inte göra någonting. Då var det ju ett projekt för mig att ens orka gå till affären och handla mat. Det orkade jag ju nästan inte. Jag beställde ju hem mat nästan varje dag för att jag inte pallade. Men man kan inte jämföra heller det tillståndet när man är sjuk med att man har lite låg inspiration och motivation och känner sig lite låg. Det är väldigt långt ifrån varandra, de tillstånden.
Men vi har fått en lyssnarfråga som handlar just om träning tillsammans med utmattningsdepression. Och jag vet inte om det var exakt den diagnosen som du hade eller slash har, men symptomen är ju liknande som den här lyssnarfrågeställaren som pratar om dels att man är heltidssjukskriven, och bara det är ju fruktansvärt att vara helt off sitt arbete och säkert behöva dra ner på alla hobbies och även det som man kanske tidigare har tyckt varit roligt. Hon frågar hur hon ska tänka kring träning, till exempel nu hon kan inte ens gå in på ett gym utan att få hjärtklappning och klarar inte mer fysisk ansträngning än en 30 minuters promenad om dagen. Så Jessica, vill du dela med dig av din väg tillbaka? Hur lång tid tog det för dig att återfå din styrka och kunna börja jobba / träna igen? Och det är ju verkligen två helt olika saker. Och sen kommer en följdfråga till mig, hur man ska tänka när det gäller utmattning och fysisk aktivitet. Det sägs ju att träning är bra för hälsan, men hur ska man tänka när man inte orkar träna alls? Har du några tips på hur man kan ta sig tillbaka till träningen på ett hållbart sätt, och vi alla vet hur lätt det är att gå ut för hårt?
Ja, alltså jag tänker att det som förmodligen komplicerar lite extra för den här tjejen som har skickat in den här frågan, det är ju att hon själv har jobbat som PT och träningen har varit en del av hennes vardag. Och där, det kan ju komplicera grejer, för att jag kommer ihåg hur det var när jag skulle börja jobba igen. Alltså bara när jag satt i taxin eller på tunnelbanan eller vad det var till TV4-huset, så kunde jag ju känna redan när jag var på väg dit att jag hade svårt att andas, jag hade hjärtklappning, började skaka, och när jag gick in i huset så kunde jag liksom inte kontrollera det. Det var fruktansvärt obehagligt, och det var ju kopplat till just jobbet, för att jobbet var ju en stor del i att i alla fall jag drabbades av utmattning. Så att det var väldigt mycket obehagliga känslor kopplat till arbetsplatsen. Så att jag kan tänka mig att för henne blir det extra knepigt det där med att komma till ett gym, att kroppen direkt slår på det här, nu är det fara och färde, nu, här ska du inte vara liksom. Så jag kan tänka att det är lite extra svårt. Men för mig var det också så, när jag blev sjuk så sa ju läkaren som jag gick till att träning är också stress för kroppen. Du ska inte träna när du är så här akut sjuk. I den här akuta fasen av en utmattning så ska man inte träna. Alltså det är max att du får gå på korta promenader. Då snackar vi 10 minuter, en kvart. Det är max alltså. Och först tänkte jag så här, nej men det går ju inte. Jag ska ju träna till ett maraton. Jag måste hålla igång träningen. Det ska ju vara bra för hälsan och du vet. Men jag kände ju att det funkade ju inte. För att varje gång jag försökte träna så blev jag så utslagen av det att jag sov nästan hela dagen. Alltså det tog så mycket återhämtning. Om jag försökte vara ute och springa i en halvtimme så krävde det återhämtning i flera dagar. Alltså jag var helt däckad. Och det är ju inte värt. Alltså då är ju träningen, då måste man ju prioritera bort träningen. För att då tar den ju mycket, mycket, mycket mer än den ger. Då blir man ju aldrig frisk om man fortsätter att träna. Så att jag insåg ju ganska snabbt att han hade ju rätt. Det funkar inte att träna när man är utmattad. All energi man har, man är på energiunderskott. Man är på minus. Så den lilla energi man har, den måste gå åt till att klara dagen. Alltså ta hand om sina barn. Se till att de kommer till skolan. Se till att de får i sig mat. Det var i princip det enda som mitt fokus var på. Det måste jag klara på en dag. And that's it. Så att i början så orkade jag knappt ens promenera. Jag promenerade med ungarna till skolan och då hade vi kanske... Men då tog det kanske en kvart att gå till skolan. Promenerade med dem dit, lämnade dem, orkade inte gå in på skolgården och träffa människor. Så jag stannade en bit därifrån och sa nu får ni gå upp där till skolan. Och så gick jag tillbaka och sen gick jag och la mig och sov. För att det tog så mycket kraft av mig att göra den där promenaden på ungefär 15 minuter dit och 15 minuter hem. Sen, det roliga är att jag tittade faktiskt på det här häromdagen. För jag började kolla i min mobil och gå tillbaka på så här, träningspass man har gjort. Och då såg jag att just i den här perioden, jag blev ju sjuk hösten 2015, så såg jag att i början av 2016, i januari 2016, då började jag yoga, kunde jag se i min mobil. Och då började jag yoga ungefär en halvtimme om dagen. Och det var rätt intressant att se det, för då kommer jag ihåg hur det var. Minnet blir ju så dåligt när man har varit utmattad så att man minns inte riktigt, vad gjorde jag egentligen, har ingen aning. Men jag kommer ihåg att den här yogan gjorde ju att jag kom tillbaka till livet. Det var ju liksom min inkörsport till någon slags fysisk aktivitet igen. Det var att använda kroppen, bli lite svettig, men samtidigt hela tiden fokusera på att andas. Så det blev inte kontraproduktivt för kroppen, utan det var snarare en bra grej. För andningen är ju ofta ett stort problem när man är utmattad och väldigt stressad, så andas man högt, högt uppe i halsen istället för att andas ner i magen. Och det är ju precis det man måste göra när man yogar. Så att det var faktiskt en skitbra grej att börja med. Det kan jag rekommendera till alla som har drabbats av utmattning. Att börja med yoga. Det är det absolut bästa. Tycker jag.
Där vill jag lägga till en sak som jag tycker är viktigt att tänka på om man ska vända och vrida på inte problem utan snarare då lösning. För yogan är ju en lösning för dig. Jag tror att många tänker så här, yoga, jag ska börja yoga. Och då går man och köper ett medlemskort på en yogastudio. Eller man går och skaffar sig ett medlemskap på ett gym. Då tänker man att man ska börja yoga. Man ska gå på deras yogapass. Men för dig var ju inte yoga att gå till ett gym eller gå till en studio. Nej. Och få korrigeringar av en yogalärare, eller hur?
Absolut inte, för att jag var ju också folkskygg. Och det tror jag många som har drabbats ut, man känner igen sig, man orkar inte med människor. Alltså det går inte att träffa folk. Jag fick ju torgskräck i princip, jag kunde inte vara ute bland folk. Så att jag gjorde ju det här hemma. Jag började ju med en app på internet som hette, vad 17 heter den då, Power Yoga tror jag att den heter, som jag körde. 3 olika program fanns det där, så jag körde ett sånt program varje morgon, 30 minuter, perfekt, ingen som säger till en hur man ska göra, det blir liksom ingen prestation i det, utan jag gjorde så gott jag kunde och lärde mig efterhand och kom på så här, ja, men så här skulle jag ju göra det, jag har gjort lite fel, ja, det var lite tokigt, men nu blir det ändå bra. Det var egentligen, så var det liksom inte. Det tror jag också är viktigt, att det handlar inte om att prestera, utan det handlade om att känna att man på något sätt Att kroppen fungerade igen. Det var mer det. Att starta igång motorn lite grann. Försiktigt, försiktigt, försiktigt. Och jag kände ju att yogan tog ju inte alls så där mycket energi av mig och krävde så mycket återhämtning som annan träning gjorde. För varje gång som jag började försöka springa så var det ju tillbaka till noll igen. Eller började gå till gymmet. Alltså, gick jag till gymmet och körde lite styrketräning och sådär. Då kunde jag få ligga hela dagen. Och det här tog lång, lång tid. Fortfarande, än idag. Nu är det alltså hösten 2018. Det är 3 år sedan jag drabbades av min utmattning. När jag kör väldigt hårda pass så måste jag nästan alltid lägga mig och sova. Det går inte. Och så som av mina basketträningar, de är väldigt tuffa, så blir jag så otroligt trött att det hänger med nästa dag, att det nästan blir som en sjukdomskänsla i en dag. Nu tycker jag att det är värt det för att jag älskar att spela basket. Det ger mig så mycket positiv energi också. Men jag känner ju att det tar extremt mycket och det kräver mycket mer återhämtning. Så att jag tror att man ska vara väldigt försiktig när man ska ta sig tillbaka från en utmattning och tänka att så här, man måste tänka så här, jag har så här mycket energi. Vad ska jag använda den till? Vill jag absolut träna, då ska jag nog inte ha massa andra saker planerade på en dag. För att det kommer att ta den energin som jag har. Och ska man verkligen då använda den där lilla energin till träning? Jag vet inte. Jag är inte säker på det. Var ute och få frisk luft är skitbra. Kanske ta en promenad om man orkar det. Men absolut inte pusha det, utan gå väldigt långsamt framåt. Det kommer att ta tid och det får man vara beredd på. För jag gjorde misstaget flera gånger att jag kickstartade och bara, nu ska jag sätta igång och träna igen, nu känner jag mig pigg, jag börjar bli frisk nu. Jaha, och så bakslag direkt. Så att det är jätteviktigt att börja långsamt, långsamt, långsamt. Det kan ta flera år, tyvärr. Så måste jag säga att det är så.
Ja, och det där, jag tycker det är så bra, Jessica, att du... att du kommer med den erfarenheten in i ditt och mitt team. Eftersom jag har aldrig varit i din situation. Jag har aldrig nog ens varit närheten. Och därför kan jag bara prata som vän. Och jag kan prata som närstående till människor som har mått väldigt dåligt. Eller som coach. Men jag tror att det är viktigt med trovärdigheten. Alltså att faktiskt, som när du pratar om det här, att du verkligen gör det från hjärtat och vågar säga att ibland så kan jag uppleva att den här debatten som handlar just om träning under eller efter utmattning, att den är liksom så, att den är så vit, att den handlar om att alla ska träna, att alla ska ut och röra på sig, men det är ju faktiskt, kan ju, för väldigt många så kan ju träning ha varit en del av symptomet för till att man mår dåligt, helt enkelt. Att man har tränat lite mer än vad man har haft återhämtning för. Att man har pressat sig lite hårdare än vad man har kunnat tillgodogöra sig. Att man har haft en drivkraft som har varit väldigt, inte väldigt, men det kan ha varit kännbart destruktiv. Och att då dra igång exakt samma typ av rutin och tro att någonting ska ha förändrats. Det funkar ju inte så. Så jag gillar att du vågar vända åt andra hållet och säga att ja, men du måste nog faktiskt prioritera de här 3 grejerna först. Du måste ta hand om dina barn. Du måste ta hand om att de ska ta sig till och från barnomsorg och få i sig mat. Alltså, jag gillar att du vågar säga de sakerna och att inte träning ska vara nummer 1 när det gäller de här grejerna. Att det faktiskt, väldigt många runt en person som är sjuk blir ju faktiskt medberoende och anpassar sig extremt mycket för att den här personen ska hålla ihop. Men det är inte alls säkert att det är så bra.
Nej, exakt. Och jag är bara ärlig här, för att jag har ju själv gjort misstaget flera gånger att satt igång och träna igen och upptäckt att det går inte. Och då måste man backa bandet några steg. Då blir det liksom ett bakslag i sjukdomen. Och jag tror också att man måste skilja ganska mycket på att drabbas av utmattning och att till exempel drabbas av en depression. För när det gäller en depression så tror jag att fysisk aktivitet kan vara bra, för att det liksom kickar igång en massa hormoner och ämnen i kroppen som är bra. Det är bra att komma ut och få luft. Alltså fysisk aktivitet gör ju gott även för huvudet och hjärnan. Det är väldigt viktigt för alla de funktionerna. Men just när det gäller en utmattning så handlar det mycket om att man har ett energiunderskott och kroppen kan inte hantera stress. Och träning är ju stress. För en frisk person så är det en bra stress för kroppen. Men för en person som är drabbad av utmattning så är all form av stress dålig stress. Så att där tror jag att man ändå måste skilja lite grann på vad det handlar om. Har inte du upplevt det?
Jo, och jag tänkte jag skulle sammanfatta tre ingångspunkter som jag kommer in med som coach. Just det här konkret, hur ska jag tänka när jag vill börja träna eller jag behöver träna eller bör jag ens träna? Det första är ju att man måste titta på medicinering. Vi måste börja och se det som är liksom det sjuka. Och jag har en läkare i mitt team som jag helt enkelt hör av mig till. Och säger, jag har en klient som äter de här medicinerna med den här diagnosen. Vad behöver vi tänka på? Och det är många som inte förstår att mediciner som ska påverka hjärnan också påverkar kroppen. Det finns till exempel en depressionsmedicin som är muskelnedbrytande. Vilket innebär att det finns en ökad skaderisk. Att man helt enkelt kan få små rupturer i musklerna om man belastar för tungt. Och vad som är för tungt är ju jättesvårt att veta när hela kroppen är under, som du säger, den här stora stressen. Så man måste vara noga med att se vad är det för medicin jag äter och varför äter jag dem. Äter man till exempel blodtrycksmediciner så kommer det påverka säkert träningen i väldigt stor utsträckning. Så det där måste man börja se, liksom, hur ser själva sjukdomsbilden ut. Och där ska det finnas, tycker jag, en läkare som antingen har gett mig som patient eller som i mitt fall då att jag kan fråga min läkare vad innebär de här medicinerna för en tränande person. Nummer två som jag tycker är jätteviktigt att tänka på, det är kopplingen mellan panikångest och konditionsträning, eftersom det för väldigt många är exakt samma känsla. Helt enkelt kraftig andhämtning, känsla av att inte få luft, blod, alltså det att det pirrar och sticker i benen, att armarna inte riktigt svarar, att man känner att man inte kan få ner pulsen. Alltså alla de här delarna som vi för väldigt många prestationsinriktade löpklienter till exempel vill uppnå en eller två gånger i veckan på de tuffaste passen. Det kan vara någonting som triggar igång hemska processer för någon som inte är frisk. Och därför så tycker jag att man bör vara försiktig med tuffare konditionsträning när man är så pass labil att man inte kan hålla isär saker och ting. Och det kan ta, som du säger nu, du pratar om 3 år senare att du har sviter. Men och då är du ändå väldigt van att träna. Om jag möter en klient som inte är så van att träna, som kanske inte har tränat de här 3 åren, som var sjuk 2015 och nu 2018 tänker nu ska jag börja träna, och sen så kör man några veckor och ökar intensiteten och sen plötsligt kommer man över en intensitetströskel där det faktiskt man får de här samma typer av symptom på grund av att man konditionstränar hårt, och då kan hjärnan inte särskilja på saker och ting och kanske då hamnar i en rädsla och hamnar i en försvarställning och där man får då som ett bakslag, och att då kunna hålla isär saker och ting. Så det är min andra reflektion. Och min tredje reflektion, det är vikten av att starta med blanka blad. Alltså att inte gå runt och bära på sina gamla meriter. För att många människor som man pratar om utmattning och de här högpresterande personerna, för som du säger, en depression, det kan ju behöva, alltså det finns ju liksom olika. Det är mycket mer komplext än att säga att det är bara högpresterande personer som går in i väggen eller det är så typiskt oss som presterar mycket att det är vi som också blir sjuka och så vidare. Men om man tittar på dem som är högpresterande, som vet exakt vad de springer milen på, som vet exakt hur starka de är i gymmet och sen att börja träna igen, kommer man väldigt snart vilja komma tillbaka till sina gamla siffror. Och där tycker jag att man ska ta hjälp av en coach som faktiskt kan sätta saker och ting i ett större sammanhang. Och att man vågar börja på ett blankt blad. Att man kanske inte ska ha samma PT som man har haft tidigare. Att man inte, kanske inte ska vara på samma gym om man nu vill träna inomhus på gym som tidigare. Utan att man helt enkelt börjar på en ny kula. Bor man i en större stad där man kan välja ett nytt gym, gör det. Kan man välja en ny PT, gör det. Kan man välja ett nytt typ av gruppträningspass där inte någon känner igen mig eller vet hur hårt jag brukar pressa mig på passen, gör det. Så att man får en chans att omdefiniera sig och att inte... Om man själv tränar på att inte döma sig och betygsätta sig själv efter prestation, då är det också viktigt att man inte omger sig av folk som är vana vid en kultur där min prestation uppmuntras och belönas. För det är svårt att ändra sitt eget beteende och sina egna reaktioner om alla andra runt omkring fortsätter att vara så som de alltid har varit och kanske trott att det har uppskattats. Så det är de tre reflektionerna som jag vill skicka med till människor som är i någon form av fas eller process i det här ämnet.
Ja, men där har du ju faktiskt en jättestor poäng. Jag kände ju till exempel att jag tyckte att det var jättejobbigt att börja gå ut och springa igen runt Kungsholmen när jag bodde då på Kungsholmen. Därför att jag tänkte hela tiden så här, folk känner igen mig, de vet att jag har gjort en löparbok, de vet att jag har sprungit maraton. Och här kanske jag springer så sakta att man kan gå om mig i början. Och kanske inte orka springa mer än en liten bit och sen måste jag gå och sådär. Då tyckte jag att det var lite jobbigt att folk skulle se det. Så då kände jag mig dålig, så att jag drog mig verkligen för att sticka ut på de där löprundorna för att jag ville liksom inte... Ja, men det var, jag ville inte att folk skulle se mig och tycka att jag var kass, förstår du?
Mm. Det jag menar, det här är ett sån komplex process och det är därför jag tycker att man ska ta hjälp. Man ska ta hjälp av en terapeut eller en coach, någon som kan hjälpa en sålla de här tankarna. Jag minns så väl, Jessica, när du sa att träningspodden, det var ditt andningshål. När du fick lufta saker och du fick säga saker högt, så upplevde du också att det var som att spöken som satt i hjärnan. När du sa det högt så kände du så här: varför känner jag så? Alltså att när man vågar säga saker högt och prata om det, så inser man ju att det är ju mänskligt. Det är mänskligt att känna så, och att det inte blir den här dubbel skamma dubbelt. Inte nog med att jag känner så, jag vågar heller inte säga det.
Nej, men precis. Och jag hade ju tur. Jag hade ju träningspodden som ett andningshål där jag kunde prata om mina känslor och allting. Men jag gick ju också i terapi givetvis. Så att jag hade ju också en riktig psykolog. Inte du. Du är en duktig psykolog, men du är inte en riktig psykolog som jag gick och pratade med. Så att jag hade ju liksom två lufthål. Och jag tror att man verkligen, när man har drabbats av utmattning, ska gå i terapi. Det är jätteviktigt. Och jag måste bara återigen säga det. I swear to yoga. Yoga, yoga, yoga. Alltså, yogan räddade mitt liv. Så är det. Så var det faktiskt. Yogan betydde så otroligt mycket för mig under den perioden. Den gjorde också att jag kunde börja jobba igen. För att när jag gjorde Let's Dance våren 2016, det var egentligen alldeles för tid för mig att börja jobba. Jag var långt ifrån frisk. Jag var så långt ifrån frisk. Men jag hade med mig... Alltså, de på jobbet hade sagt så här: du behöver bara komma ut från din loge när vi ska repetera och när du ska sminkas och när vi ska liksom köra sändningen. Resten av tiden kan du vara på din loge och ta det lugnt så att inte människor tar av din energi. Så att jag var ju inne i min loge nästan hela dagarna, hade med mig min yogamatta till jobbet och körde yoga. Alltså, och då väldigt lugn yoga, typ yin-yoga. Körde yoga, stod på händerna som jag jobbade mycket med då och sådär. Körde andningsövningar. Och hade inte jag haft min yoga och möjligheten att liksom kunna vara där i min loge och köra avslappningsövningar och så vidare, då hade jag inte pallat att jobba. Så att yogan räddade mig på många sätt och var ett bra första steg tillbaka till någon slags träning. Ett lagom första steg tillbaka till någon slags träning. Och då kan jag ju för alla som vill börja med yoga och inte vill gå till en yogastudio och rekommendera Yogobi som jag använder. För att där finns det väldigt många olika pass att köra. Alltså, man kan köra lite mer fysiskt om man vill det, om man känner att man har en bra dag. Man kan också köra väldigt...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi är denna vecka sponsrade av våra gamla vänner på Lifesum som ju är en app som lär användarna att äta rätt och smart. Den gör det helt enkelt lättare för användarna att nå sina olika mål.
Ja, det är ju en app som har funnits med ett bra tag. De har ju faktiskt haft 60 miljoner användare sedan starten. Och det är en app som har hjälpt många att skapa hälsosammare vanor. Inte minst när det gäller information om vad olika maträtter och råvaror har för näringsinnehåll. Så att man alltid ser att man får i sig rätt mängd näring, energi, lika delar protein, kolhydrater, fett och så vidare.
Ja, och sommaren närmar sig och då vet jag att det är många som börjar tänka till lite extra på sin kost och träning. Och här kan Lifesum verkligen hjälpa till som ett stöd.
Ja, precis. Jag har använt det till och från i olika perioder av livet. Och det är ju inte bara för dem som vill gå ner i vikt, utan man kan också använda appen om man vill gå upp i vikt. Till exempel man vill bygga lite mer muskler, man kanske tränar lite extra inför sommarens springlopp, eller så vill man bara äta lite bättre och få mer koll på att man får i sig den näringen man ska.
Ja, och många av våra lyssnare gillar ju att träna mycket och för dem så är Lifesum ett jättebra stöd för att se till att man äter rätt utifrån den träningsvolym som man ligger på. Och därför så vill jag gärna säga att Lifesum är lite av en, ja men, utbildningsapp kan man säga. Mm. Att man kan se det som ett stöd för att skapa en liksom, långsiktigt hållbar hälsa och livsstil.
Ja men precis, och bara en sån enkel grej som att den påminner en om att man ska dricka tillräckligt mycket vatten om dagen. Man måste liksom kryssa i varje glas vatten man dricker så att man ser att man får i sig tillräckligt med vätska. Det gillar jag verkligen. Lifesum är gratis att ladda ner på App Store eller Google Play, men om man vill ha full access till alla otaliga möjligheter och funktioner som finns i appen, då behöver man Lifesum Premium. Då kan man till exempel få personliga måltidsplaner, en stor receptbank och så vidare.
Och vi tycker att ni lyssnare ska testa Lifesum. Just nu så har vi ett riktigt bra erbjudande. Träningspoddens lyssnare får 55% rabatt på Lifesum Premium. Och mer info om det här hittar du om du klickar på länken i veckans avsnittsbeskrivning.
En riktigt bra rabatt. Vi säger stort tack till Lifesum.
Tack!
Lugna pass där man bara koncentrerar sig i princip på att andas. Så att det är faktiskt en väldigt, väldigt bra start, skulle jag säga.
Tack!
Ja. Tack!
Jag tror att frågorna är besvarade och det här är ju verkligen ett ämne som ligger Träningspodden väldigt varmt om hjärtat. Så det här återkommer ju flera gånger per termin och det kommer vi att fortsätta göra. Vi tänker verkligen hålla fast vid att våga prata om psykisk ohälsa och träning och prestation.
Yes, det brinner vi för. Du är ju verkligen inte där att du liksom tränar dig ur en utmattning, om man säger så. Alltså,
jag kommer bli utmattad av det här.
Av ditt träningsprogram.
Satan i gatan.
Hur går det?
Ja, alltså jag minns att jag i förra veckans avsnitt av Träningspodden sa att jag tar ett djupt andetag och håller andan, för jädra vad det är mycket att mäkta med. Och nu har jag precis avslutat vecka 2. Alltså jag har kört 2 hela veckor på mitt nya program. Och jag har sammanställt och tagit med mig massa olika lyssnarfrågor och följarfrågor kring mitt träningsprogram. Det är roligt och härligt att det är så många som är engagerade. Men det är väldigt svårt för mig att... Jag vet inte. På ett sätt vill jag avdramatisera, men jag vill också reflektera. Så jag har tagit med mig massa grejer till veckans avsnitt av Träningspodden. Reflektioner och slutsatser och lite grann det här liksom att jag har kommit till flera insikter, och det är så nyttigt i min position i mitt jobb som coach. Alltså jag lägger ju så mycket tid på att göra program åt människor, och nu när jag själv ska följa ett program som någon annan har gjort, herregud, det är ett heltidsjobb för mig. Men jag gillar ju det här. Det är tur att jag har liksom dragit ner på många projekt under hösten, för att det här tar mycket energi. Han säger så här, och jag tycker det är lite oförtjänt, man tycker att jag är lite disträ, men jag måste erkänna att jag längtar alltid till nästa pass. Alltså jag tänker väldigt mycket på hur kul det ska bli att träna nästa pass. Och det är inte jag van vid.
Men vad tror du det beror på då?
Ja, men det är väl egentligen min så första reflektion. Alltså trots att jag kör 5 riktigt tuffa gympass. Alltså det, när mina kompisar som är med och tränar, de säger så här, Lovisa, det här, jag tror inte du förstår hur jobbigt det här är. Jo, jag fattar, men jag är så motiverad och jag tror att jag har så många nya övningar i mina pass. Alltså övningar som jag är blank inför, precis som vi pratade om det här med att starta upp träning efter utmattning. Alltså jag har ingenting att jämföra med, jag har inga gamla meriter. Väldigt mycket av min energi i de här programmen och passen handlar om att bara göra det. För jag vet knappt vad jag har för vikter. Jag bara gör. Och det ger mig också lite pirrighet, eftersom det känns som att läsa en bok för första gången. Att varje gång jag bläddrar blad så kommer det någonting nytt och fräscht och härligt. Och för någon som jag som lägger så mycket krut på att göra program till andra, då blir det väldigt mycket bekant. Det blir väldigt mycket välkända saker för mig. Så jag tror att mycket av min höga motivation och träningsglädje just nu handlar om att jag får bita i nya saker med helt nya ögon. Så det är egentligen faktiskt min första stora reflektion den här hösten.
Men tror du att det också kan ligga någonting i att... att det är lite skönt att bara göra. Alltså att du inte behöver tänka så mycket kring vad det är du ska göra och vad det är du ska ha för vikter. Och liksom, du behöver inte reflektera alls, för det gör någon annan. Det kan ju vara rätt skönt att bara gå in och bara göra som man blir tillsagd.
Ja, absolut. Alltså auktoritet funkar 100% för mig. Jag har ju i mig det här att jag älskar när jag gör rätt. Jag älskar känslan av att någon bekräftar att jag faktiskt är på rätt väg. Det är ju fördelen till exempel i mitt jobb att jobba tillsammans med Hans. För att honom kan jag säga till rakt ut. Nu måste du bekräfta att jag faktiskt är på rätt väg. Om jag hade haft en chef eller en kollega som inte var så bra på det, då hade jag fått kämpa ganska mycket. Som jag har väldigt... Jag har en ganska kraftig piska på ryggen när jag väl bestämmer mig. Men därför är det skönt att faktiskt få den typen av bekräftelse. Men det som jag gör och jobbar nu, då har jag vissa pass som jag kör flera gånger. Och sen har jag ett par pass som jag kör då med min coach, med min PT Andreas. Och de passen behöver jag inte då köra själv. Men jag skriver faktiskt upp. Redan när jag kör passet första gången så skriver jag upp vilka vikter jag ska ha andra gången. Och när jag gör passet andra gången, då skriver jag upp vilka vikter jag ska ha tredje gången. För att minimera tröskeln, för att bara gå in och göra det. Eftersom det är så tungt, det är så, krävs så mycket av mig, så det är så skönt, som du säger, att bara göra det. Och jag behöver inte fokusera på att bli bättre på någonting. Jag behöver bara göra det som står varje pass. Jag behöver inte göra fler chins eller jag behöver inte köra ännu mer bänkpress, utan jag kan bara göra den vikten som står så gott jag kan. Och det tror jag är jättebra för mig. Och att jag i det här fallet, jag liksom har valt ut, vad ska man säga, jag har försökt effektivisera min relation med min coach. Alltså att jag har identifierat, som jag skulle säga, så här, tre områden. Det här behöver jag hjälp med. Jag behöver hjälp med mitt fokus. Och det är i det här fallet samma sak som mitt övningsval. Alltså att jag behöver styra bort massa blaj. Jag behöver hitta liksom en tydlig linje och väg framåt. Jag behöver ha hjälp med min progression. Och det är det som är knepigt att ha, till exempel om man tränar hemma. Låt säga att man bara har ett par hantlar som väger 5 kilo. Det är jättesvårt att ha en progression då. Hur ska jag göra mina övningar tyngre och tyngre varje pass eller varje vecka? Och
det är, ja, därför jag nu, det där känner jag igen alltså.
Exakt, och det är därför jag nu har köpt ett gymkort. Så att jag både kan träna i min egen studio, men när det är folk där, då går jag till gymmet. För jag måste ha en progression. Och det är svårt för mig att styra det själv. Så att det tar han ansvar för. Och det tycker jag är jätteskönt. Och sen den tredje delen som är min weak spot, och det är ju kosten. Helt enkelt att jag normalt sett har ganska låg motivation att vara noggrann med kosten. Det innebär ju att resten kan jag fixa själv. Att träna många gånger i veckan. Jag kan ju träna varje dag. Det är inte det han behöver hjälpa mig med. Ja, att träna väldigt långa pass. Herregud, jag kan springa 3 timmar en söndag förmiddag. Det är inte det han behöver hjälpa mig med. Och det känns väldigt skönt att ha hittat de här 3 grejerna. Det är exakt det vi ska jobba med. För då vet också han var han ska lägga sin energi. För jag vill ju att han ska tycka att det är roligt att jobba tillsammans med mig. Och det gör att min känsla av att ha de här 3 områdena och ha fokus på det, att han kan bekräfta att jag faktiskt är på rätt väg, det gör att det är värt de pengarna som jag lägger på nu det här, någon form av så här självförverkligande projekt. Men det är en del av en process som jag startade, ja, men kanske i maj, alltså ganska många månader sedan, som jag behövde bearbeta under våren. Jag behövde känna in under sommaren vart jag hade min energi. Jag behövde få träna mycket kroppsvikt. Jag behövde få träna mycket med kettlebell och TRX-band för att sen gå in och göra den här stora satsningen under 10 veckor, som på ett sätt är jättekort kort tid, men också för mig ganska lång tid. Men det har varit en lång period där jag har behövt fundera över vad det egentligen jag behöver hjälp med. Och kosten, den är jätteknepig. Men å andra sidan, när jag gör de här tuffa passen, när jag verkligen kämpar och anstränger mig, sätter klockan tidigt på morgonen för att få in träningen så att det ska funka, då känns det också värt att avstå från väldigt mycket skitmat till exempel. Jag tycker att det är jättegott med skitmat. Att inte äta massa godis. Att inte hålla på och snacksa och äta massa måltider mellan måltiderna. Alltså det känns värt att äta lunch och riktig middag varje dag. Även på helgerna. Det känns värt för att jag lägger så mycket energi och arbete i andra vågskålen. Och det är också väldigt skönt att känna att de så här, typ begränsningar eller stora projekt som kosten blir för mig när jag ska hålla i det på det här sättet, det är värt det. Och det känner jag sällan. Jag kan känna så här, det spelar inte så stor roll, för det gör oftast inte det för mig. Men nu känner jag, jädrar, det är värt det här jobbet. Och jag skulle inte klara av att träna på det sättet om jag inte skötte kosten och åt så mycket som jag gör nu. Alltså, jag är inte van att äta så mycket mat, framförallt till lunch och middag.
Men när du säger det här om att undvika att käka godis och sånt. Jag har också försökt hålla ner på sockret och har inte ätit speciellt mycket godis eller sötsaker. Nästan ingenting faktiskt de senaste veckorna. Inte heller var 20, vilket jag tror är mitt mirakelmedels förtjänst faktiskt, som vi pratade om i förra veckans träningspodden. Men det jag upptäckte då var när jag i lördags ändå kände så här, men gud, jag är lite godissugen idag, när ungarna hade köpt lördagsgodis. Har inte varit det på länge, så tänkte jag så här, men nu har jag inte ätit godis på länge, så jag kan gott unna med lite godis. Så jag åt lite godis, alltså inte överdrivet mycket, men lite grann från deras plockpåse. Och kände direkt, det här är ganska sjukt, hur sockret inte är bra för kroppen. Jag tror att det var extra tydligt när man inte har ätit så mycket socker på ett tag. För jag kände direkt att jag blev så svullen om magen. Och kände att jag fick nästan lite huvudvärk. Jag mådde inget bra av det helt enkelt. Jag kände mig så här däst, bara bluh. Som att jag bloated up, svällde upp med en gång liksom. Och den där känslan hängde i sig in i nästa morgon. Och jag tänkte, gud, socker är så himla dåligt. Det här är inte bra. Det var lite av ett uppvaknande för mig faktiskt.
Ja, och det där känner jag faktiskt igen. Jag känner igen det framförallt på helgerna när det blir de här måltiderna mellan måltiderna. Och att för mig så är känslan i princip att jag alltid har... Att jag alltid har massa grejer i magen. När jag nu är mycket noggrannare med att faktiskt se till att jag hinner bli hungrig till nästa måltid. Om jag äter en ordentlig lunch klockan 11:30 någon gång. Då kan jag inte ta en bulle klockan 2. För då vet jag att 4:30 eller 4 någon gång när jag äter lite tidigare middag. Beroende på hur träningen ligger och så vidare. Då kommer jag inte hunnit bli hungrig. Och det är så viktigt för mig att få i mig de här stora måltiderna. Som jag, när jag liksom har identifierat att här måste jag bli bättre på. Att äta en ordentlig lunch. Nu gör jag matlåda med kyckling eller lax eller någon sån lammfärsbiffar eller någonting. Och jag kommer inte få i mig de matlådorna om jag håller på att käka massa mellan måltiderna. Och det är ett litet projekt tycker jag att försöka justera de situationerna. Alltså att avstå, att stå emot någon form av sug, det är egentligen inte det som är det svåra, utan det är ju att inte försätta sig i en situation där man hamnar handfallen. Alltså till exempel, jag älskar ju min kvällsglass. Jag tycker det är så mysigt att krypa ner i sängen vid 9:30, ta med sig så här Häggendas glass eller liknande och så kolla på serie och sen äta några skedar typ glass. Och sen så kolla på serie, gå och ställa in glassen i frysen, borsta tänderna och sen så gå så, alltså så typ somna in. Det tycker jag är jättemysigt. Men det som jag upptäckte nu, det var att okej, ska jag upp och morgonträna, sätta klockan kanske på 6:15, 7. Då måste jag komma i säng tidigare så att jag inte får färre timmar sömn. För jag kan inte både träna hårdare och sova mindre. Vilket innebär att jag, om jag ska somna före 10, ja men då sover jag ju när min vanliga glassstund är. Ja. Och då slipper jag stå emot glassuget. Så att jag försöker liksom hitta motivation till att ändra hela situationen istället för att hamna vid skåpet och titta liksom chipspåse eller vad det nu är, bara liksom är som är min grej. Och för jag tror att när man väl står där och skålen är framme, då, ja men vad fan, det är liksom, det är klart att man ska äta då, men jag känner att varför ska jag försätta mig i den situationen? Sen kommer jag väl säkert i januari hålla på och käka igen. Och du kommer bara, men Lovisa, du sa ju höstas att det var ju bara att ändra situationen. Alltså, ja. Men nu pratar vi om den här hösten. Och det, jag brukar säga det, jag tror att jag nämnt i träningspodden tidigare. Att ju mindre hållbart träningsprogram du har, alltså som du har satt upp till dig själv eller som du har googlat det fram på nätet eller nu har fått ett träningsprogram, desto bättre argument måste du ha för programmet. Alltså att man måste faktiskt kunna stå för det här programmet genom att sätta in det i ett sammanhang. Och jag känner att jag har ganska så tydliga och kraftiga argument för min sak, men som sagt, jag går in i det här med ett djupt andetag och det här är ju inte hållbart för mig. Alltså i kost, alltså jag vill ju egentligen leva mycket slappare än vad jag gjort de här 2 veckorna. Å andra sidan så har jag ju klarat 20%, om man nu tänker sig att det här ska vara någon form av division, om det inte bara är valet vi ska räkna procent.
Jo, men jag tänker så här också. När du är färdig med de här 10 veckorna, det är inte alls säkert att du vill gå tillbaka till dina 3-4 pizzor i veckan och det där, för att då har du kanske skaffat dig nya vanor. Det tar ju ett tag att skaffa sig nya vanor, men när man väl har gjort det, då sitter de ju där. Jag har ju fått en insikt, du vet, jag är ju den i träningspodden som alltid tycker att man ska kunna unna sig saker. Du vet ju att jag har ju tränat till viss del för att jag ska kunna unna mig saker, för att jag ska kunna dricka min champagne, för att jag ska kunna äta kanelbullar om jag vill, och så vidare och så vidare. Men nu när jag har levt lite sundare här några veckor, så känner jag så här att kroppen mår ju mycket bättre av att inte unna sig en massa slask hela tiden. Och det är en ganska knepig insikt för mig, för att jag gillar ju tanken på att unna sig, förstår du?
Jag tycker jag är med, och jag känner jag vill inte unna mig, för att jädra vilket hårt jobb jag gör. Då ja. Vill jag inte hålla på och förstöra det, för då, nu är min träning som den är. Men det är det här som är så spännande, tycker jag, med de här frågorna och ämnena, att man bara plötsligt, men gud, nu känner jag annorlunda. Jag trodde inte jag skulle känna så här.
Ja, eller hur?
Ja, vi får väl se. Jag är ju klar i november med 10 veckor. Hans, min man, han tror att jag faktiskt kommer göra att det här kommer att vara en sån här omstart för mig, och att jag inte kommer gå tillbaka till min gamla kvällsglass. Jag tror, han tror inte att jag kommer leva så strikt som jag gör just nu, men han tror att jag har rensat bort väldigt många gamla vanor som jag egentligen inte vill ha. Så det ska bli spännande. Den som lyssnar på träningspodden får se. Men jag har några fler såna här reflektioner som just som jag har känt de här 2 veckorna.
Ja, men får jag säga en sak om en av de reflektionerna som provocerar mig lite grann?
Vad ska du nu? Ska du sätta dit mig, Jessica?
Ja, jag blir lite provocerad av en sak som är väldigt mycket min svaga punkt när det gäller träning. Och det är greppstyrkan. Och du kommer alltså med ett påstående att greppstyrka sitter i huvudet. Och det här känner jag så här, nej men, nej, det sitter inte i huvudet.
Det sitter i händerna.
Så det får du gärna förklara dig.
Det är då det är så att du vill ta upp handen, och så vill du då hålla upp handflatan mot dig, och sen så stänger du tummen, och så stänger du lillfingret, och så stänger du pekfingret, och så stänger du ringfingret, och kvar är mittenfingret.
Ja, exakt. Precis. Lite så. Nej, men alltså det provocerar mig lite grann. Just för att det är min svaga punkt. Jag tänker så här, ja. Om man nu inte har så svårt för greppstyrka, då kanske man kan påstå att det sitter i huvudet.
Ja, men vi säger så här. Alltså, det jag känner är bland det tuffaste på de här passen, det är greppstyrkan. Och jag har väldigt många hängande övningar, och det handlar framförallt om att min rygg behöver bli bättre på det. Jag behöver få bättre rörlighet i mina axlar och skulderblad till exempel. Och så jag hänger mycket. Och det är mycket övningar med stång, vilket gör att liksom greppet är det som provoceras mest. Å andra sidan, så min känsla är att jag faktiskt kommer ut på andra sidan varje pass. Och att jag typ överlever. Det är nästan så det känns. Att det känns en kamp för överlevnad. Men jag är övertygad om att greppstyrkan, alltså skulderbladen och greppstyrkan, de är bästa vänner. Och ju bättre man blir på att hålla skulderbladen, om man ska säga det så här, fastklistrade på rebenen. Och jag brukar tänka att man ska så här, limma ihop alla leder, desto starkare blir greppet. Men jag kan säga att jag är riktig magnesiumknarkare. Inte magnesium som i tabletter, utan det går åt väldigt mycket magnesium för greppet på de här passen. Och det är inte gratis. Jag måste stå ut, det är en kamp. Men det går ju faktiskt att komma ut på andra sidan. Men jag är ganska picky nu med vilket gym jag tränar på, vart har jag bästa greppet, vilket räcke är skönast att hänga i. Skulle jag köra de hängande övningar som jag gör nu i utegymmet, då skulle jag inte klara av så långa intervaller till exempel. Jag skulle inte kunna hålla greppet så bra som jag gör på det bästa stålräcket på sats till exempel. Om jag hänger vid träräckorna nere vid utegymmet i Tanto. Så att till mitt försvar och till dig, Jessica, som lite belöning. Jag har blivit väldigt picky med vart greppet är bäst. Vart kan greppet prestera mest? Så att,
aha, okay.
Ja, jag skulle säga det. Alltså jag skulle vara tvungen att sänka alla krav och leveranser om jag gjorde de här greppkrävande övningarna med en stång som inte är optimal, eller med ett räcke som är för tjockt, för halt, whatever. Jag kommer till bounce, mina barn älskar att åka till bounce och hoppa på de här studsmatteland. Och så finns det som en sån här Ninja Warrior-bana typ, en sån här hinderbana. Och det är så halt. Alltså jag har inte en chans på de flesta greppövningarna där. Och så att du förstår. Det här är så analt. Och någon form av så optimeringsonani att hitta de bästa förutsättningarna för grepp. Så att, alltså, sänk kraven på dig själv och din egen greppstyrka. För du tränar ju greppstyrkan på de mest hardcore ställena som finns. Ut i gym.
Ja, men okej. Vad skönt då. För att jag kände lite grann så här, okej. Är det något tankesätt jag måste ändra nu för att få bättre greppstyrka, eller vad fan är det frågan?
Taktik,
om?
Taktik, det är allt det handlar om.
Ja, vad har du mer fått för insikt då?
Ja, men vi tillbaka lite grann till kosten. Varför jag är så noggrann med just det här med min lunch och middag. För att eftersom jag är lite pirrig när jag kommer in, liksom när jag kommer till mitt pass, jag upplever att det är väldigt viktigt för mig att jag kommer med så här hög energi. Alltså att jag känner mig tankad och laddad. Det gör att det är tufft för mig när det är mindre än 24 timmar mellan passen. Om jag har en klient till exempel som är van att träna typ nästan varje dag, och så får den förklara för mig, ja, men hur den får ihop det då. Och så ser jag att de har kört tungt styrkepass sent på kvällen, och sen så är det tuffa intervaller på morgonen direkt dagen efter, och så har de bara käkat middag däremellan och kanske tränar intervallerna på tom mage och håller på sådär ganska många dagar i veckan, att det är ganska, alltså bara 10-12 timmar mellan passen, då blir jag alltid lite fundersam. Och som för mig nu till exempel, om jag skulle träna vid 5 på kvällen och sen klockan 7 på morgonen, för att det är så mitt liv är just nu, att jag ska få till det här, så måste jag träna när det inte känns optimalt. Ja, men då hinner jag bara käka middag och sen kanske en liten frukost innan 7-passet. Och då är jag känner redan innan, och det kanske sitter i huvudet mer än vad det sitter i mina muskler, men jag tycker att det är tufft när det är mindre än 24 timmar mellan passen. Och jag skulle vilja i den bästa världen hinna äta fler måltider mellan passen, eftersom det är så tungt och tufft som det är. Och det är jag inte van vid att känna. När jag tränar bara hemma, eller när jag tränar bara kroppsvikt, eller kör kanske mer flåspass, då har jag inte alls samma mentala behov av att känna jag har gjort allt i min power för att komma till passet så väl förberedd som det bara går. Så där får jag jobba lite grann med min egen mentala inställning och än en gång ta bort skitmaten, så att jag verkligen är hungrig och kan äta ordentligt när det är riktiga mat- och sovklockan time. Och det är någonting nytt för mig som jag inte har behövt ta ställning till tidigare, för framförallt att jag inte har mäktat med det projektet. Och sista då, som ju egentligen är det som jag uppskattar allra mest, det är mina träningskompisar. Men jag har gjort en reflektion kring deras komplexa närvaro. Alltså att träna med sällskap, jag vet, det gör ju inte du. Eller förlåt, externt sällskap, för du tränar ju ofta med Patrik eller med dina barn, och sen så basketgänget. Ja, men det är ju sällan du tar med dig en kompis till utegymmet för en träningsdejt. Det är ju inte ditt, du har inte samma behov som jag för det.
Det är inte riktigt min grej, nej.
Men jag känner att träna med sällskap, det är ju egentligen super för motivationen. Och att alla kör, och det här är jag villkorat, ska man köra med mig, då ska man köra mitt pass. För jag är den som, vad ska man säga, tränar striktast just nu. Och det gör till exempel att jag kommer upp tidigt på morgonen för att kunna träna. Och att jag verkligen kan pressa mig under passen, eftersom vi hjälps åt med att höja nivån varje pass. Men, och det här tycker jag ändå är viktigt att ta hänsyn till, att passen tar ju längre tid. Alltså trots att vi försöker snacka så lite som möjligt, och 60 rimliga typ singelminuter om jag skulle träna själv, alltså det drar lätt iväg mot 2 timmar när jag har sällskap, vilket gör att passet blir ineffektivt och effektivt samtidigt, för att jag levererar på hög nivå, men det tar tid. Så att just nu så har jag köpslagit med mig själv, och jag uppskattar och försöker attrahera träningssällskap, men det funkar ju egentligen inte för mig att träna 2 timmar på vardagar, alltså det går inte. Så att det här liksom, vi får se om jag kan periodisera det här, för att se, beroende på hur passen utvecklar sig under hösten när jag får nytt program av min coach och liknande, hur ofta jag kan träna med sällskap, för att herregud, jag har ju typ ett heltidsjobb också. Som idag, podd, inspelning 8.30. Då är jag ändå av klockan på ringning 6.30, vara på gymmet. Nej, 6. Vara på gymmet 6.30. Jag lämnar inte gymmet förrän 7:45. Det är alltså 75 minuter. Herregud, 75 minuters morgonträning före 8. Det är ju egentligen inte realistiskt för mig. Så att jag, det här är en balansgång som jag just nu roddar och liksom testar mig fram. Det känns lite grann som ett tv-spel där jag så här provar och ser ifall stockarna håller när jag kliver på dem. Men det är ju inte realistiskt och rimligt att pass ska ta 2 timmar för mig. Det kommer inte min man och mina barn gilla under hela hösten. Så att jag noterar och reflekterar, men jag låter det vara för just nu.
Men det där är ju faktiskt en av anledningarna till att jag inte gillar att träna med andra. För att för mig är det så viktigt när man har så lite tid att träningen blir väldigt effektiv. Jag känner så här, jag har liksom inte tid att slösa på att prata bort en halvtimme. Eller du vet, det sociala, det går inte. Utan det måste gå snabbt och måste vara effektivt när jag ska träna. Och då effektivast är man ju om man tränar själv helt enkelt.
Ja, och det är därför jag är så generellt sett skeptisk mot gruppträning. Alltså ett pass som tar 55 minuter på gruppträningsschemat vet jag att en person kanske kan köra på 38-39 minuter om man kör det själv.
Ja.
Helt enkelt, för att man inte behöver ha de instruktioner och den inställelsetid som krävs för gruppträning. Så att vet man med sig att tiden är den hårdast begränsande faktorn, då tycker jag att man ska verkligen börja sålla i när det gäller gruppträning. Men avslutningsvis, Jessica, så har jag tagit med mig 3 stycken följarfrågor som är korta frågor. Korta svar. Ska jag köra?
Shoot.
Får jag träningsverk av mina pass? Nej, jag trodde verkligen att jag skulle få det. Däremot kan jag känna att musklerna är aktiva hela tiden. Alltså att musklerna nästan så här lätt vibrerar. Men jag får inte ont av passen. Mycket märkligt, men väldigt intressant. Jag noterar. Kör jag mer maskiner än vanligt? Ja. Typ 5-10% av träningsvolymen är maskiner. Varför? Jo, för att det är enkelt att kunna köra droppset. Helt enkelt jobba med en typ av vikt, ett visst antal repetitioner, och sen dra ut sprinten, stoppa in den på lite lättare viktplatta och sen göra några repetitioner till. Det är ganska svårt när man har skivstång eller håller på med ett större skivstångprojekt eller hantlar. Så därför kör jag några maskiner i veckan. Och den sista avslutande frågan, den är: hur mycket kondition är det i dina pass? Och om jag skulle gissa så är det ungefär kanske 10-20%. Det beror på lite grann vad det är för typ av pass. Dock så är det ju mest lågintensivt under passen. Helt enkelt att jag får puls i övningarna, men det är inte det jobbigaste. Jag blir svettig. Däremot så har jag ungefär 3 riktiga pulstoppar. Och då pratar vi att jag faktiskt är över 90% av maxpuls. Ungefär 2 gånger i veckan. Så att jag är både svettig och flåsar rejält flera gånger i veckan. Men det är inte det som är primärt fokus. Men det ligger som en liten krydda. Framförallt för att återhämtningen ska bli bättre. Återhämtningen påskyndas om man flåsar några gånger i veckan i kombination med styrketräning. Så där, nu har vi liksom verkligen roddat massa i mitt träningsprogram. Det är ju roligt att det är så många som är engagerade och nyfikna. Och nästan kanske lite freakshow publik här vid sidan av.
Ja, nej, men det är ju skitkul. Vi har ju fått in väldigt mycket i det här programmet, måste jag säga. Vi har pratat om ditt program, insikter kring det. Vi har pratat om utmattning och träning, vilket känns som ett ständigt aktuellt ämne. Och vi pratade lite politik. Det var väl en bra mix?
Jo, en hel del kost. Det är roligt att träningspodden, alltså våra lyssnare älskar när vi nördar kost. Å andra sidan så tycker ju du och jag, vi är mycket för det här med att unna oss. Så nu, vi ställs ju lite på prov här nu under hösten, Jessica, vilka värderingar vi egentligen har.
Ja, jag vet. Och jag känner lite grann att mina värderingar nu börjar ruckas lite. Och det tycker jag är läskigt. Jag vill vara en person som unnar sig. Jag vill inte vara en person som är så här: min kropp mår bättre av att inte äta bla bla bla. Men det sjuka är att det känns som att kroppen gör det. Det här gillar jag inte. Jag gillar inte. Jag vill inte vara den nörden. Jag vill inte bli som min PT som jag inte har kört med nu på länge, Mårten Nylén, som är så här: nej, det här kan man inte stoppa i kroppen. Det är bara waste för allting. Det förstör hela din träning och alkohol, no, no. Jag vill inte bli sån. Men usch, nej, vi får se vart det här leder, Lovisa.
Vi har ju faktiskt satt ner ett ankare långt ner i botten. Jag kommer ihåg när vi signerade våra första löparböcker. Då var det ju väldigt mycket fokus på springa, svettas, bubbel, njutning och så vidare. Vi hade väldigt många sådana budskap i våra signeringar. Så jag tror att det är där vi har våran plattform.
Ja, alltså bubblet släpper jag ju aldrig, men jag vet inte. Å andra sidan så är det som är att vara människa, att man omvärderar sig själv och sina åsikter och ståndpunkter hela tiden. Annars, så om man bara låser sig vid en grej, det är ju ingen utveckling, då utvecklas man aldrig. Så att det kanske finns något bra i det här, vi får se helt enkelt.
Den som fortsätter lyssna på Träningspodden, den kommer att se.
Yes, box, all right. Nu önskar vi er en riktigt trevlig helg. Och när ni lyssnar på det här, då är jag på väg hem till Sverige igen efter några intensiva dagar på andra sidan Atlanten.
Ja, hälsa San Francisco. Gud, jag är så avundsjuk. Heja, heja Jessica. Ja till livet, verkligen.
Ja, ni kommer få höra allt nästa vecka i Träningspodden, såklart.
Tack för att ni lyssnar, vi hörs nästa fredag igen.
Puss och kram.
Puss, puss, hej då. What you do, I'm not through with you. Start if I try to hide. Let's not think this through. Be that thing you shoot all the time. Clear with the eye. Just gonna have myself. I scream out loud, just let me go. Oh no, oh let's go. So I get, I wanna get out. Get you out of my head. Put it in my bed. So I get, I wanna get out. I'm getting out of my gun. Whenever we meet, buzz room and repeat. How does it go? So I can't. I'm sorry that I'm asking. Don't know what to say. You don't need to stay in this confusing time. I'm sorry that I'm trying. Sorry that I'm hurting. So I get, I wanna get out. Get you out of my head. Put it in my bed. So I get.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.